Hej allesammans, det här är Alexandra Ortega för Dogs of Pegasus. Och då var det dags för del 2 angående coronahundar och socialisering. Jag gick ju igenom en massa delar av det här temat sist. Och de goda nyheterna är att jag också lanserade en ny typ av kurs så sent som idag. Där vi till att börja med kommer att köra varannan tisdag jämna veckor och gå igenom massa olika ämnen relaterat till hund. Vi kallar den här utbildningen för hundledaren, för den handlar om att lära sig att leda hund och alla olika aspekter som ingår i det, bland annat det här med socialisering. Ja, det ska bli spännande. Vi börjar med en löpande variant som man liksom, ja, den är så här tills vidare. Så att man anmäler sig inför varje aktuellt tillfälle som man har lust att närvara i. Och så kommer man när man kan, helt enkelt. Så man behöver inte signa upp för en massa tillfällen så, utan man dyker upp när man kan, bara man anmäler sig innan. Och sen är tanken att detta ska vi ska göra en version av det här som ja, men i dagsform eller helgform. Vi får se lite vad det blir. Så håll koll på det, för det kommer bli jättespännande. Och man ska inte ha med sig sin egen hund, utan vi kommer att använda våra hundar när vi iakttar kroppsspråk och gruppdynamik och passiv socialisering, aktiv socialisering, promenadmoment och herregudnar. Så att ja, håll utkik. Men i alla fall, tillbaks till temat. Jag tänker ta vid där jag var på väg att avsluta sist, och det skulle handla om yta och underlag. För när man släpper hundar tillsammans, om man tänker att vi satsar på den aktiva socialiseringen där det kommer att ingå möjlighet till interaktion, så har vi mycket att ta ställning till här. Därför att vi kan välja att släppa hundarna på hemmaplan, vi kan välja att släppa dem på bortaplan. Liksom, vem ska vi vara hemma hos? Ska vi träffas på en neutral plats? Så dels det, ska vi ta någon hundraskåd i stan, ska vi leta upp något lugnare område, ska vi vara ute på någons tomt eller ska vi vara inomhus och liksom vara i någons vardagsrum eller kök, eller vad är lämpligt helt enkelt. Och sen när jag tänker underlag så tänker jag på om man ska satsa på ren asfalt eller grus eller gräs. Eller, för ja, sånt här kommer att spela roll. Nu blir det väldigt detaljerat och nyanserat, men jag har ju tid och utrymme för det här. Så jag tänker att bli detaljerad och nyanserad. Så att det är lite så här överkurs. Men alla de här detaljerna, när man lägger ihop allt det här som jag pratade om förra gången och det som jag kommer prata om denna gången, då har du verkligen gedigna verktyg för att få passiv och kanske till och med aktiv socialisering att funka, om du kan liksom, om du har gjort en korrekt bedömning av hundarna i fråga. För det är baserat på det. Alltså, alla grejer som jag tar upp är ju inte så här, alla grejer är inte en direkt rekommendation om att du ska göra så här, du bör göra så där, för det beror så mycket på vilka individer vi har att göra med. Inte minst när det kommer till yta. Så att när vi har att göra med yta, då är det så här att det finns för- och nackdelar med liksom alla olika varianter. Och det handlar inte om att liksom, bara se den ena varianten som någonting bra och den andra varianten som något dåligt. Utan det handlar om att veta vilka hundar är det jag har att göra med. Och baserat på det ta ett välinformerat beslut om vad borde gälla eller vad borde funka bäst för just de här hundarna och det, liksom, den dynamiken vi har framför oss. Vi pratade om det sist med känslig dynamik och så vidare. Så det är mycket som spelar roll här. Och att vara på hemmaplan fördelen med det kan göra, om du har en lättsam hund, att den hunden är liksom tryggare där och glad där och liksom välkomnande där. Och har du inte en lättsam hund så kanske du har en hund som känner att det blir ett liksom intrång i deras lya eller på deras territorium. Så att man inkräktar där och så liksom hyser den här grenen från början. Det är också lättare att bli anspråksfull inomhus. Och lägga vantarna på saker som man sen inte vill dela med sig. Och det brukar, alltså ja, klassiker är väl absolut leksaker och ben och sånt där. Men sånt är ju lätt att plocka bort. Men alla tänker inte på att hundar kan bli anspråksfulla över vattenskålen till exempel. Så att den besökande hunden ska gå och dricka och så får den inte det. Och så kan det uppstå grejer där. Eller man kanske har någon fodertunna stående eller så. Och så är det känsligt när den besökande hunden går förbi eller kommer i närheten av det. Men den största faktorn egentligen, eller den största triggen vad det gäller anspråk, är faktiskt den fysiska närheten till de största resurserna av alla, vilket är vi människor. Men också våran uppmärksamhet, den kan ju ges på håll. Ni vet när folk, ni kanske har hört det förut, jag hör det hela tiden i alla fall. När folk har två hundar som kan gå i luven på varandra. Och så är de lite förvirrade över det faktumet att de kan lämna hundarna ensamma tillsammans flera timmar. Utan att det är några problem överhuvudtaget. Men så fort man kommer hem och öppnar ytterdörren och får syn på hundarna. Och kanske slänger ur sig någonting för att man kingsa på dem, så ryker de ihop där. Och då har de kanske inte hunnit hela vägen fram till en, eller man har inte hunnit sträcka sig efter dem än eller så. Så det är även på avstånd att du slänger iväg uppmärksamhet i deras riktning, eller om det inte är något avstånd till dig utan hunden är nära in på dig i ditt space, att de har tillgång till människans personliga space. Det är två liksom intensiva triggers för hundar som ja, blir territoriella över sin människa. Och det skulle kunna liksom avslöja att okej, här har vi att göra med en hund som vill styra över vilket umgänge deras människa ska få ha. Så av någon anledning så har de fått uppfattningen om att det är de som har mandat i den frågan. Det kan också vara att många hundar som är osäkra försvarar inte riktigt sig själva. De anser inte att de själva är en tillräckligt stark resurs att försvara. För de ser större värde i andra saker än vad de gör i sig själva. Också ett sånt exempel på det är hundar som liksom kan höra en massa ljud och se en massa saker utanför hemmet utan att bry sig fram tills att någon är hemma. Och då kan de vakta och ha sig för att någon är hemma. Så länge det bara är jag hemma och det är någon utanför eller något händer där, så det är ju bara jag som är här. Men är min människa hemma som har det resursvärdet de har för mig, ja, när då jäklar ska det låta liksom. Så en osäker hund framförallt kan bli anspråksfull över sin människa av den anledningen också, att jag kanske inte vågar liksom bli defensiv och liksom självbeskyddande. Men däremot ska du ha klart för det att jag banne mig försvara min människa. För herregud vilket värde han eller hon har. Liksom. Så den varianten finns också. Och sen finns också den här varianten att jag är rädd att bli utan. Jag kanske inte brukar springa omkring och göra anspråk till på min människa. Eller anspråk över min människa till höger och vänster. Men nu är jag rädd att antingen min människa ska tycka om dig så mycket att jag hamnar utanför. Eller att du ska liksom klämma dig in här emellan så att jag hamnar utanför. Och nej, det är ett scenario jag inte vill hamna i. Och då ser jag till så att inte ni får någon närkontakt. Liksom. Så att sådana saker är lättare att det händer om man är hemma hos någon. Eller om människorna inte förstår att om det nu ändå ska ske eller finnas möjlighet till en aktiv socialisering, så ska inte människorna uppehålla sig med hundarna. Dels så säger du sig själv att om ni uppehåller er med hundarna så får inte de möjlighet, eller det blir mindre angeläget för dem att umgås med varandra. För då är det så mycket lättare för hundarna att välja umgås med människorna istället för att hitta till varandra. Så man avleder liksom dem från att umgås med varandra. Men egentligen den stora faran med detta är att man inser inte att hunden påbörjar ett mentalt anspråk när man uppehåller sig med hundarna. Så att liksom börja, har jag min egen hund och din hund hemma hos mig och jag sätter mig ner och börjar klappa på min hund eller din hund eller hur det nu är, så att jag ägnar mig åt hundarna rent aktivt och fysiskt, så kanske inte jag ser alla gånger, speciellt inte för ett otränat öga, att hunden jag håller på med börjar liksom klamra lite vid mig nu, för att jag bjuder in till det. Och så tänker jag inte på att den är på väg att tanka territoriell sinnesstämning här nu. Och jag tänker inte på att det börjar provocera den andra hunden som sitter mitt emot och tittar på det här. Och börjar känna sig utmanad av att, aha, okej, är det dags för tävling om resurserna liksom? Och så börjar de trigga mot varandra. Och det luriga med detta är att det kan ta så pass tid beroende på vilken individ vi pratar om. För dem att tanka, som jag kallar det, alltså att bygga upp känslan av anspråk, att trigga den instinkten, tar olika lång tid för olika typer av mentaliteter och temperament. Så det är inte säkert att det är vid första, andra eller kanske till och med tredje tillfället eller mer visar sig att hunden har gått och tankat. För ju längre sträcka de har till att bli fulltankade och alltså slutligen agera utifrån den sinnesstämningen. De har olika långt till olika sinnesstämningar. Så att ju mer skärpa eller ju mer dominant en hund är eller ju mer osäker en hund är, desto lättare har de för att göra anspråk på saker och ting. Men ju tryggare hund du har, ju mer lättsam eller sällskaplig och vänlig och mjuk en hund är, desto längre har den till att göra anspråk. Så att, men även de hundarna kan hamna där. Så att det är inte säkert att ni vid första träffen märker att ni har liksom slussats in på fel bana, utan ni kanske märker det vid sjunde tillfället när det smäller till mellan hundarna. Och så står man där och undrar, gud, vad gjorde jag för fel? Jag har ju inte ändrat någonting under alla de här 7 tillfällena. Och så är det egentligen bara att jag har tagit hundarna 7 tillfällen att tanka upp den här sinnesstämningen. Så att när man liksom erbjuder möjligheten till interaktion hundar emellan, så ska man låta bli att hålla på och klappa på dem eller busa med dem, ge dem saker eller så. Att man slänger någon blick eller rufsar till någon i skallen lite på skoj. Eller liksom. Det ska mycket till ändå. Eller det får vara bra känslig dynamik om hundarna ska liksom ramla in i en fight rakt av bara på grund av det. Men som sagt, det är lite lurigt. Det tar lite tid innan många hundar kommer upp så pass högt att de reagerar utifrån den sinnesstämningen, och det är liksom lätt hänt då att det uppstår missförstånd och en massa sorg, för man blir ledsen och fattar inte vad som hände, och att någon hund lätt blir utmålad som svarta fåret, fast det egentligen är så att vi människor skapar ett upplägg som liksom, alltså den hunden hade inte en chans för det att inte sluta så här, bara för att man la upp det så. Så att det är värt att ha i åtanke. Och det är klart, inomhus har vi ju möbler och grejer, så att när vi sätter oss ner och hamnar liksom mer i höjd med hundarna så blir det inbjudande för dem. Jag är inte lika inbjudande när jag står upp som jag är när jag sitter ner i en soffa, så att det är lättare att hundarna samlas hos mig när jag sitter ner. Så att det är också det som gör att det är lättare att få en annan närhet till hundarna än när man liksom går runt i en större rastgård eller ute på tomten eller så, där det är mer öppet och luftigt. Så det kan vara en nackdel eller en potentiell risk med att vara inomhus. Att vi kommer att sitta ner och bli mer inbjudande till att göra eller till att ha hundarna nära oss som direkt eller i förlängningen, beror på vilken mentalitet och vilket temperament de har, kan trigga att de blir anspråksfulla, att det slutligen leder till konflikter därigenom. Men det kan också vara en fördel att vara inomhus just för att det är mindre utrymme. Jag behöver inte tänka på att jag måste hinna tvärs över en rastgård ifall det skulle uppstå en konflikt eller vara risk för konflikt långt ifrån mig. När man har att göra med större ytor så måste man tänka på att man ska hinna dit hundarna är. Helst inom några sekunder bara. För att det krävs inte mer innan det blir riktigt illa om det skulle bli det. Och det man får tänka på med större ytor är att om du erbjuder en hund en stor rastgård eller en stor tomt eller ett öppet fält eller vad man nu är, en stor öppen yta, då blir hunden, alltså den känner sig uppmuntrad till att använda den här ytan, för det är spännande och det är kul och liksom wow, vilken yta, det här måste jag undersöka. Och för att hinna det så blir de lite stressade, för de har så mycket, de ska liksom, gud, jag ska lukta in allt det här och pinka in allt det här, och då får de lite bråttom och då skyndar de sig, så att det är sällan de liksom går omkring, eller i alla fall oftare så att de skruvar upp tempot lite grann, så de liksom börjar springa eller röra sig fort och raskt fram och tillbaka och runt över den här ytan. Och då samlar de också på sig exaltering, för det är det som är motorn som driver tempot uppåt. Och exaltering, minns inte om jag nämnde det i förra avsnittet, det funkar lite grann som, eller man kan jämföra det med alkohol för människor. Så att exaltering ger en hund en sorts berusning, kan man säga. Så att är den lite grann exalterad, allt från lite exalterad till medelexalterad, så är det lite så här, ja, men salongsberusad, alltså liksom man är lite god och glad, men man stapplar inte omkring och är inte odräglig. Men sen kan man ju gå då från medel till hög och sen från hög till väldigt hög, och ja, då är man det där drägget liksom, och man tappar omdömet, man liksom förlorar all uppfattning om vett och etikett, och man blir lätt arrogant som man kan bli av alkohol. Man helt plötsligt känner man sig odödlig eller supermodig eller jättesjälvsäker, och oj vad man vågar göra grejer nu när man är berusad som man kanske inte vågar göra när man inte är berusad. Så att sammanfattat här så är det så att stor yta uppmuntrar till ett snabbare tempo, och för att komma upp i ett snabbare tempo så krävs exaltering, och blir hundarna för exalterade, alltså för berusade, så får de sämre omdöme, tar i regel sämre beslut. Saker och ting har en tendens att gå fortare än vad hundarna hinner liksom lösa rent mentalt och ställa in sig på att förbereda sig för. Det går för snabbt, så de reagerar än mer reflexmässigt, och med det där fördunklade omdömet så kan det bli riktigt klumpigt, och så blir någon stött. Och så blir de förnärmade och förbannade och reagerar utifrån det och så. Så att nackdelen med stor yta är det här med exalteringen, och att det är svårare att nå dem och komma åt dem vid behov på större yta. Däremot är det också så att när du har tillgång till en större yta så blir inte allting så koncentrerat heller. Alltså allting som uppstår, alltså varenda interaktion, varenda reaktion bär ändå en energi inom sig. Om jag fräser ifrån, om jag som hund fräser ifrån till en annan hund, så har det fräset burit en viss energi som följer med i fräsen fram till den andra hunden och påverkar den hundens energi. Och sen så går den med sin påverkade energi vidare och pinkar någonstans, och så går det ut den vägen, eller så sprättar den någonstans, eller så går den och fräser åt någon annan hund, eller så börjar den springa, eller så fräser den tillbaka. Så att den här energin pingpongar omkring, och är du inomhus med väggar och tak så blir liksom all energi och all liksom utstrålning som följer med alla interaktioner blir kvar i rummet, så atmosfären intensifieras. Och det tar tid att vädra ut det. När du har tillgång till större utrymme, vare sig det är utomhus eller inomhus, men det är större eller kanske till och med stora öppna ytor, då försvinner de här, de liksom vädras ut de här energierna, så att de stannar inte kvar och påverkar atmosfären i samma utsträckning. Och jag märker detta väldigt tydligt när vi jobbar inomhus till exempel. De gångerna har vi varit väldigt många deltagare på en kurs och vi kanske är inne i våran kurslokal. Man märker skillnad om det har varit liksom hunden har reagerat. Vi har jobbat med hundar, de har känt känslor. De har reagerat utifrån de känslorna. Vi har haft känslor och så vidare. Hur vi liksom regelbundet måste vädra ut. Eller man kan märka på hundarna när spänningen har blivit kvar i luften. Så att det är så, okej, nu får vi ta en paus och lämna dörren öppna och verkligen vädra ut. För att atmosfären är så pass påverkad. Liksom. Så att det beror också på vilka energier vi har att göra med. Om den här aspekten ska spela roll. Har jag att göra med väldigt starka energier, det kan vara en stark rädsla, det behöver inte vara en tuff hund, men det är en väldigt intensiv nivå bakom den känslan hunden råkar ha eller den energin som hunden råkar ha, oavsett om det är åt det veka hållet eller starka hållet, så är det en väldigt intensiv känsla hunden har. Den energin har en tendens att fastna längre i atmosfären för att den bär sig själv så pass länge tack vare den intensiteten. Så att när jag ska släppa ihop hundar så måste jag, eller jag väljer att ha med det här i beaktningen, att ska vi vara inomhus, ska vi vara utomhus, ska vi vara på neutral mark, ska vi vara på en yta som mina hundar känner igen som min yta eller våran yta liksom. Hur stort ska vi ha det och så vidare. Och som tur är så har vi mycket att välja på, så att det går alltid att ordna någonting som passar. Så man kan skräddarsy det efter vad som krävs för den dynamiken. Men det är saker att ha, det är värt att ha i åtanke även för er. Liksom. För att ni kan ju välja, ska vi vara inomhus hemma hos dig? Ska vi vara inomhus hemma hos mig? Ska vi vara ute på tomten? Ska vi ta en rastgård? Har våra hundar bra inkallning så att vi till och med rakt av ska ha dem lösa? Alltså vad passar bäst? Så det är värt att ha i åtanke. Och sen kommer vi till det här med underlag. Jag märkte det inte minst när vi byggde nya rastgårdar, för att vi har länge haft en stor rastgård visserligen, så att det är inte ont att myta. Men den är grusbelagd och vi la med flit ganska en större typ av sten som underlag där, för att vi inte ville att hundarna skulle vara hur bekväma som helst med att springa i och med att den är så pass stor. Det skulle bli lite krångligare för dem att springa. De kan göra det ändå, men man märker att det ändå begränsar hur länge de håller på eller hur snabbt de kommer igång och så vidare. Och det var avsiktligt så för att det var huvudsakligen våra egna hundar som skulle vistas där under rastningar eller så. Och vi brukar städa inomhus och så när hundarna släpps ut, och då får de vara där ute själva, och då är det dumt om de liksom stissar upp varandra medan man är inne och så när de inte har rastvakt. Så det gjorde vi så, det funkade bra. Däremot så är det ett lite tråkigare typ av underlag. Så att när vi hade socialiseringar och så, och när vi hade aktivitetsdag och pay and play och så observerade jag att de liksom skannade av området ganska snabbt. Alltså själva underlaget. För att hundarna går ju liksom runt, när man släpper dem så går de runt. Speciellt hos oss, för där har det varit många hundar tidigare. När de här nya hundarna kommer dit. Och då brukar de skanna av doftvägen, ytan liksom. Så de går och liksom med nosen i backen och strosar runt och gör det. Men så hade de gjort det ganska snabbt och så lyfte de blicken och letade efter något nytt att göra, och då fann de ju varandra. Och ibland, och det var väl tanken också, men ibland gick den processen lite väl fort, och när de väl hade skannat av området en gång så var de inte lika benägna att göra det igen. Så att nu liksom, jag vill inte säga att jag överdriver, men jag vill ändå poängtera att det inte är så att de liksom luktar en gång och sen aldrig mer. Det fanns hundar som luktar en massa gånger också, men jag märker sådana detaljer där jag ändå kunde tycka att fastän det är ändå oftare än vad jag hade önskat som de skannar av en gång och är nöjda där och börjar engagera sig de andra hundarna lite väl tidigt. Och sen om de behöver reglera sig för att de blev väldigt känslosamma, de hade väldigt roligt, de blev rädda där ett tag, det var mycket känslor inblandat, vad det nu än är, som socialiseringen har byggt på, vad som har varit inblandat. Och de behöver reglera ner intensiteten igen för att inte deras så kallade bägare ska rinna över. Så var det inte lika lätt för dem att hitta sin reglering, för att det är så här, men hur ska jag alltså lukta här igen? Jag har redan luktat in här liksom, så intressant är det inte. Så att det är så här, jag tror kanske ingen annan märkte det, men jag gjorde det. Så att då vill jag ha nya rastgårdar med naturligt underlag. Så då gjorde vi två nya stora rastgårdar där vi har hängnat in vad som har varit en bit skog liksom. Så här blir det nu då jord och lera när det är blött och liksom vattenpölar och det är gräs och det är stubbar och det är mossa och det är allt möjligt. Grenar och herregudna då, buskage och hit och dit. Nu när man har någonting att jämföra med, för att så länge jag hade rastgården med grus så var det liksom en tanke jag hade där jag kände att undrar om inte det blir bättre om man gör så här. Men nu när jag hade någonting att jämföra med så blev det väldigt tydligt att absolut, nu när de har en annan typ av underlag så dröjer de lite längre än vad de gjorde förut med själva interaktionerna, för att de uppehåller sig med underlaget längre. Och det är mycket lättare för dem att reglera ner regelbundet, för att det finns alltid något intressant i den här typen av underlag liksom. Och så kan de uppehålla sig vid vattenpölarna och de kan hoppa över stock och sten och de kan liksom så. Så att det gör också skillnad. Och om jag har, alltså ju känsligare dynamik jag förväntar mig att det blir mellan två hundar, desto mer spelar sådana här detaljer roll. Jag förstår väl att de allra flesta människorna förmodligen inte har en susning om alla de här detaljerna och det har gått bra för dem ändå. Men jag vet också hur många det inte gör det för. Det är väl kanske, man skäms lite när det inte blir hela vägen bra och man kanske inte hör lika ofta från dem som har försökt sig på att socialisera hundar aktivt och det har skitit sig. Men jag får höra om det i mitt yrke och det är alldeles för ofta egentligen för att man inte har den här informationen. Så det är ännu en detalj som är värd att ha i åtanke. Nu ska vi se, jag har tagit yta och underlag, jag har varit inne på hem- och bortaplan, inne och ute. Och sen är det så här att jag har i regel, framförallt när jag kör liksom privata socialiseringar, vare det ser jag med min kund närvarande eller om det bara är liksom att hunden är på sleepover och så, så föredrar jag att lämna kopplet på. Många tar av kopplarna för att de är rädda att hundarna ska skada sig när kopplarna hänger och flänger, om de skulle leka eller om de fastnar i en buske beroende på vad man har släppt dem eller vad folk föreställer sig. Men min erfarenhet är att vinsterna med att lämna kopplet på är så fruktansvärt mycket större än potentiella risker. De liksom bleknar i jämförelse. Och rent kollar man resultaten så går det knappt, så det är knappt värt att ställa de staplarna bredvid varandra. Så att, ja, jag skulle säga att kontentan är att det är värt att låta kopplarna vara på. Jag använder då retrieverkoppel som jag har nämnt tidigare. Och jag brukar i regel låta en 1,40 cm långt koppel hänga på, så att det är liksom, det ska mycket till för att det ska trassla sig och fastna och hit och dit. Och de är lätta och smidiga. Och kopplarna är där som en säkerhet för mig, så att jag vet att skulle jag behöva så kan jag förflytta en hund eller avbryta en hund mycket, mycket, mycket snabbare och mycket, mycket, mycket säkrare om kopplet sitter på, alltså om jag kan använda kopplet. Och jag behöver inte komma hundarna lika nära, jag behöver inte flyga över två hundar och greppa tag dem. Greppa tag i dem, du vet, precis innan något är på väg att hända eller kanske blir allvarligt. Det är mycket säkrare, och i de fallen det är så pass känsligt att det faktiskt skulle kunna uppstå ett bråk och det finns en risk för skada eller så, då är det ingen tvekan om saken. Då skulle jag aldrig inte köra med koppel på, om vi säger så. För att det ger mig så fruktansvärt mycket större, bättre möjligheter att gå in och avbryta i tid. Eller till och med lösa ett slagsmål om det skulle ha hunnit hända eller så. Så att koppel på är ett jättebra tips, inne som ute. Så att ja, får du offra dig koppel så att det blir smutsigt efteråt, det kan det vara väl värt. Och jag, varje gång jag ser ett nytt intro där folk inte har kopplet på, så undrar jag alltid, jag tänker alltid så här, undrar om du har en plan för hur du ska gå in och avbryta och avstyra en fara. Eller ögonblickligen avbryta en fara som redan har liksom tillkommit. Undrar om du har en plan för det. För exakt hur du ska göra om det skiter sig helt enkelt. För det ser inte ut så nu. Alltså, och jag tar bort kopplarna i takt med att tiden går. Och hundarna bevisar för mig att de kan hantera det. Jag har redan sett någon hund fräsa åt den andra. Så att jag får se hur de hanterar det. Om det stannar där. Om jag har behövt gå in. Så att jag tänker inte ens tanken på att ta bort det där kopplet. För jag har sett tillräckligt för att känna att ah, men det är lugnt nu. Jag tar av kopplarna liksom. Så länge det finns tillstymmelse till något slags, någon tveksamhet så får kopplet hänga kvar. Men det stör ändå ingen. Det är liksom en galet enkel säkerhetsinsats. Liksom. Sen har vi det här med munkorg. Att använda munkorg vid behov. Många drar sig för att använda munkorg. Folk agerar, liksom, folk beter sig som att munkorg är något slags kvitto på att du har en farlig hund, när det snarare är så att en hund med munkorg på är mindre farlig än den som inte har det. Så att jag vet inte riktigt, det är sånt tabu kring det här med munkorg som verkligen behöver försvinna, känner jag. Det är så onödigt på så många plan. Och jag har länge använt en munkorg av märket Baskerville. Men jag är egentligen rätt missnöjd med dem. De gjorde om den för några år sedan. Och det går typ knappt att jämföra den föregående modellen med den nya. Det är alltid tråkigt när liksom, ett företag gör ändringar. När man ändrar en produkt och de ändringarna gör produkten sämre. Men så är det faktiskt i det här fallet. De gamla Baskerville-munkorgarna hade ett metallknäppe, ni vet, som ett skärp. Liksom, där det måste in i metallöglan där och så den här lilla metallpinnen ska in där i hålet så att man kan liksom låsa det ordentligt. Nu är det ett plastknäppe som du också kan låsa så att det inte ska gå att trycka upp det plastknäppet hur som helst. Och själva knäppet i vissa fall en fördel. När jag liksom klär på en hund munkorg som är jättekänslig för intim hantering så är det tacksamt när den hanteringen kan gå fort i början. Så att stå där med det här metallknäppet som liksom det här skärpknäppet man ska in där och in med den här pinnen och herregud. Det kunde vara lite enerverande ibland när man visste att man hade sekunder på sig innan man inte hade några händer kvar. Då är det naturligtvis lättare med det här klickknäppet nu då i plast. Så det är en förändring de har gjort som inte alls egentligen. Jag känner mig inte helt, alltså fullt ut lika säker på det knäppet som jag gjorde med metallen. Men metallen kände jag ändå, den kommer inte gå upp. Plasten har aldrig gått upp för mig och jag tror inte att den gör det heller. Men den inger inte bara på rent utseende riktigt samma fulla trygghet som det gamla metallknäppet gjorde. Men det är egentligen inte mitt största problem med det, utan vad de har gjort är att den nackremmen, alltså remmen som du ska knäppa korgen med, knäppa fast korgen med i nacken bakom öronen där. Den remmen satt liksom en bit ner på halsen förut. Men nu har de satt den, de har kortat ner remmarna på något sätt. Så att den halsremmen knäpps så högt upp på halsen så att den hamnar verkligen precis bakom öronen. Och de allra flesta hundarna med lite rusk kan då slänga av sig den så att remmen flyger liksom framåt över öronen. Och då åker ju hela korgen av. Det vill man inte då. När man inte vill det, om man säger så. Och den har en ögla under hakan. Där tanken är att du ska kunna trä in ett vanligt halsband. Som du också knäpper om halsen. Så att skulle den flyga av över öronen så sitter den fortfarande kvar under hakan. Men det hjälper ju inte riktigt. För då kommer alltså hela korgen dingla under munnen. Och då kan den fortfarande använda munnen. Så att vad jag har gjort för att förekomma det är att jag sätter på munkorgen så den ska sitta så som den är designad och sen så trär jag i ett halsband i den här öglan under hakan och så knäpper jag halsbandet och sen så tar jag en karbinhake, har det varit oftast, som jag knäpper fast munkorgsremmen där bakom öronen ihop med halsbandet och så gör jag det där mitt bak i nacken. För då sitter alltså munkorgen fast under hakan via den där öglan och bakom öronen liksom högst upp på nacken. Så att då kan liksom inte hunden flänga av korgen hur som helst. Så det är det. Sen har jag också förstått att de har gjort vissa ändringar vad det gäller själva formen som korgen har. Men för mig har det fortfarande funkat. Om de har gjort ändringar med korgen så har det fortfarande funkat för mig att göra så. Ett tips också vad det gäller bärskrivilja, att den är gjord av ett liksom tjockare gummi. Om man behöver ändra formen lite grann så kan man doppa korgen i, inte kokande vatten men nästintill, väldigt, väldigt, väldigt varmt vatten. Och så doppar du den där, för då mjukas gummit upp lite grann. Då kan du sen, när du har doppat den och gummit fortfarande är varmt, så kan du dra i det till den formen som du önskar. Om du vill göra korgen lite längre eller lite bredare eller vad som du, vad du nu är ute efter. Så det kan man göra till exempel. Och varför jag gillar, eller varför jag fortfarande använder bärskrivillen, är för att jag gillar själva korgen. De kan äta med den på, de kan dricka med den på, de kan häscha normalt. Jag skulle aldrig få för mig att använda en sån här tygmunkorg som bara är som en liten rem runt om munnen och lämnar själva nosen och munnen fortfarande öppet där. Och visst, de kan fortfarande bita någon via den. Det går att nypa tag ändå. Jag har sett det själv. Och fråga alla veterinärer som har varit med om det, eller alla som jobbar på veterinärsjukhus. Jag fattar inte, alltså jag kan verkligen inte förstå varför de fortfarande använder den här typen av korg på ställen där de konstant blir bitna med den på, men i alla fall. Men för mig är det främst för att den sitter så tajt om nospartiet att de kan inte häscha ordentligt, de kan liksom inte flåsa. Och om hunden är stressad och inte kan reglera sig ordentligt där, så blir den ännu mer stressad. Och hamnar i ännu mer behov av att reglera sig. Så blir det liksom en ond cirkel där hunden till slut får panik och blir jättenegativt inställd till munkorgen. Och det vill jag förstås undvika. Så därför använder jag bärskrivillen. Men som sagt, jag har ett gäng gamla modeller kvar. Jag föredrar att använda dem. Men jag har också en del nya. För att jag har behövt nya storlekar eller flera av samma sort och så vidare. Och då stärker jag upp dem med vanligt halsband och den här karbinhaken. Så det är ett litet tips. Munkorg använder jag om jag inte vill vara för nära hunden som jag ska ge möjlighet till interaktion. För att jag kan påverka det. Alltså att stå så nära kan påverka hunden i en riktning jag inte vill påverka den i, utan jag vill kunna stå en bit bort. Jag vill kunna hålla en distans till hunden, men hunden är egentligen inte redo för att jag släpper kontrollen så pass, och då kan man överkomma det via munkorg. Så att du kan fortfarande inte skada någon nu, och du kan inte heller bli påverkad av att jag är nära och liksom bli kaxigare eller tuffare eller anspråksfull eller så. Så att jag vill ge hunden en frihet med ett ansvar den jag ännu inte är helt säker på att den kan axla. Liksom. Så då är det en bra grej att göra. Så att du kan ha den i ett mellanmoment. Om du kanske har kört passiv socialisering först. Och ska övergå till aktiv. Men ändå inte helt säker fortfarande på hur hunden står när ni väl kommer till interaktion. Då kan man köra munkorg. Man kan ha, jag kör koppel också. För att munkorgen ser ju bara till så att hunden inte kommer åt och bita, men jag kan fortfarande behöva avbryta själva intensiteten och skifta hundens sinnesstämning och framförallt förflytta hunden. Och då är kopplet bra att ha ändå. Men så munkorg ska man absolut använda om man känner att det finns en risk att den hade varit väldigt bra att ha. Jag gillar också att ha något slags föremål tillgängligt. Jag vill säga att jag nämnde detta förra gången. Jag får en liten flashback här nu. Men jag nämner det för säkerhets skull ändå. Ja, men det kan vara allt från, jag tror jag nämnde det sist. Ja, men något, allt från något kvastskaft till sopborste eller något skohorn. Eller något långt liksom, som du kan gå in och skapa space med. Något som du kan peta till en hund med om du behöver skapa en fysisk beröring, korrigera en hund, väcka en hund, göra hunden varse om att hallå där, du lägg av med det där. Om du vill skydda en hund och hålla andra på avstånd från en hund som bara vill vara med men fortfarande vara passivt social. Så det är väldigt tryggt att ha något längre föremål tillgängligt. Så det är också ett tips. Och sen så gillar jag att röra mig liksom neutralt. Alltså jag vill inte att när jag väl har släppt hundarna. Om hundarna tittar på mig och det kommer de garanterat göra förr eller senare. Så vill jag att uppfattningen de ska få av mig är att. Ja men hon tar ju verkligen detta piano. Alltså hon verkar ju inte det minsta stressad över att du och jag skulle kunna interagera nu. Så jag plockar liksom upp från henne att det är förmodligen ingen grej då. För att hon går ju där och sopar. Eller hon plockar liksom i hyllorna lite. Eller, och jag håller förstås ett öga på dem samtidigt ändå. Men jag vill inte att de ska se det. Och när jag har liksom gjort det i min rastgård så har jag gått och plockat hundskit under tiden. Eller man har liksom flyttat på någon grej. Eller plockat lite här borta och tittat lite på klockan. Alltså, så att man ska inte stå och glo på hundarna som någon jäkla publik. För att det sätter en press på hundarna där de tror att vi förväntar oss någonting. Så att det är så här, vad tittar ni på? Vad är det ni tror ska hända här? Eller är det så här, ni kanske tycker att någonting borde hända här? Och så kan det bli jättefel. Så att man bara rör sig neutralt. På Pay and Play och så, då säger jag till folk att hålla sig i rörelse hela tiden. Rör ingen hund, uppehåll dig inte med någon hund. Utan håll dig i rörelse hela tiden så att du inte stagnerar och hundarna samlas hos dig och så blir det anspråksfullt och spänt liksom. Utan flytta, rör dig hela tiden. Flytta dig, snacka med folk, liksom. Håll naturligtvis ett öga på hundarna. Men håll ett öga liksom. Du ska inte förfölja dem med blicken varje steg de tar. Och det är ganska ofta som framförallt de nya deltagarna som inte har varit med förut. Många av dem, när vi släpper hundarna och de börjar gå så brukar de säga så här efter en stund till mig att men kolla, hon förföljer mig hela tiden. Alltså jag har sagt till henne att vad fan, sen hopp och lek, gå och vara med hundarna. Men du ser, hon går med hack i häl hela tiden. Jag blir inte av med henne, hon springer inte ut hundarna. Och vad jag då får peka ut för de här personerna är att ja, men jag har också sett dig gå och titta på hunden hela tiden. Det är du som förföljer hunden med blicken hela tiden. Du är som en hök med den här hunden. Och den intensiva blicken du ger hunden uppmanar hunden till att stanna kvar hos dig. Som att inte du vill vara själv. Så att hunden tycker egentligen, hade hunden kunnat prata nu så hade hunden sagt att va? Jag gjorde bara vad jag tolkade som att du ville att jag skulle göra. Jag fattar inte att jag skulle gå härifrån eftersom du pinnade mig med blicken liksom. Så att det bästa man kan göra om man vill att hunden ska liksom klippa navelsträngen och gå ut och ha kul eller utforska och ha en spännande stund där är att inte titta på hunden. Bara liksom gå och snacka med folk och gör din grej och titta på andra hundar och håll dig i rörelse. Så är man inomhus så brukar jag pilla med lite grejer och kasta ett öga emellanåt, och är jag ute så gör jag samma sak egentligen. Sen är det viktigt att man iakttar hundarnas kroppsspråk, så att det är det här kastat öga på hundarna emellanåt är till för. Jag vill se liksom vilken hållning har hundarna. Är det någon som är obekväm? Är det någon som behöver plockas ner på jorden och börja bli lite väl stöddig där borta? Är det någon som går runt och provocerar och uppviglar, eller liksom, är det någon som känner sig liksom, lite trängd eller stött eller behöver något stöd eller någon hjälp? Det är det jag tittar efter. Och jättemånga människor ser förbi just mobbing mellan hundarna. Alla vet hur en hundfight ser ut. Eller alla fattar att när det är en fight så är det ingen som undrar, åh, vad håller de på med? Utan det är rätt tydligt vad hundarna sysslar med när de väl slåss då ju. Så att så många tror att umgänget har gått väl till. Bara för att hundarna inte har slagits. Det är liksom där man håller ribban. Men så märker jag ändå att fast har det gått så himla bra när du har haft din hund lös med andra hundar, så borde den inte vara så obekväm som den är nu. Utan jag tror att din hund har gått och blivit mobbad under de tillfällena den har varit lös med andra hundar. Den ser väldigt orolig ut för att bli mobbad nu liksom. Och då säger kunden, men vadå mobbad, hur ser det ut liksom? Och då kan det vara allt från att ja, men han har inte fått dricka, han har inte fått leka, han har inte fått liksom ta någon plats ens för sig själv. Och det har inte handlat om att han har haft fel attityd eller fel intensitet, utan han har skött sig jättebra. Men han har fortfarande inte dels blivit accepterad, men han har fortfarande inte fått liksom ens uppehålla sitt eget space. Det är en sak när hundarna vill tillrättavisa för att en hund valsar in med värsta attityden eller en livsfarlig intensitet eller någonting och de gänger ihop så liksom, du får ta och tagga ner nu. Och den där arrogansen får du göra någonting åt innan du får vara med oss och så vidare. Men när en hund redan är artig och redan håller en bra nivå på sin intensitet och kanske just därför är hundarna på den och behandlar den som en hackkyckling för att de tolkar den här artigheten som någonting svagt eller någonting vekt eller någon som ja, inte kan dra en gräns. Så att jag som själv är osäker petar lite på dig så att jag hamnar över dig och så är jag i alla fall inte längst ner själv utan det får du vara. Liksom. Det triggar lätt sådana liksom väldigt primala instinkter. Så att det, och just det här med vobbning kan vara ganska subtilt. Så ha koll på kroppsspråket. Om en hund, också en sån klassiker när hundar jagar varandra. Att man liksom, åh vad kul de ser ut att ha. De bara springer och springer. Och så ser man att den stackaren som springer med alla bakom sig har liksom värsta räkrumpan som jag kallar det. När själva rumpan nästan är under magen på hunden så krök den och liksom vikt sig på mitten där. Och den liksom springer för sitt liv. Den sträcker liksom inte ut med benen så här åt alla håll utan den springer jättesnabbt med väldigt så här snabba korta rörelser med kroppen och den slänger massa flackiga blickar bakåt och har liksom en rätt så här uppspärrad panikig blick. Ja nej, jag är ledsen att break it to you men den hunden har inte kul utan den håller på att bli mobbad just nu. Så där borde du definitivt gå in och avbryta och helst skulle du gjort det för ett tag sedan liksom. Så att håll koll på kroppsspråket. Andra saker som jag också är försiktig med när hundarna leker på ett sånt sätt att de sliter och drar i halsarna på varandra. Man får komma ihåg att lek är liksom en förberedelse till vad som kan bli på riktigt. Så för att vara en god fighter så ska du ha tränat på det innan. Du ska veta var du ska träffa. Du ska veta hur hårt du ska trycka innan någon får ont eller innan du kan göra skada. Och allt sånt här kan de ta reda på i lek liksom, så att de känner sig fram den vägen. Men lek kan väldigt snabbt bli allvar. Så att det är verkligen värt att ha i åtanke när man ser att de sliter och drar i varann och är allmänt liksom buffliga och överdrivet fysiska mot varandra. Jag håller också ett extra öra öppet för att om de blir gurgliga i ljudet så att de börjar gurgla helt plötsligt. Lite om det låter så där. Och man tittar och låter dem så är de garanterat fysiska med varandra. Då avbryter jag direkt. För det där går väldigt snabbt. När de är på den intensitetsnivån så kommer någon att bita för hårt och stöta sig med någon snart. Och så kommer den försvara sig. Och 1, 2, 3 så har man en fight på halsen. Så håll koll även på ljudnivån. Hållning. När de springer, att den som springer verkligen har kul där längst fram och inte försöker finta resten för att rädda sitt liv. Vad mer när de liksom rider på varandra, sätter hakan mot manken och sådana saker. Många hundar blir otroligt stötta när man gör det för att det är ett intrång. Det är så, man är verkligen i den intima bubblan. Så man kommer så nära, man nuddar, man kommer ovanifrån. Det är många hundar som blir kränkta av det och stötta av det och fräser ifrån. Många hundar känner sig också fram den vägen för att se vart den andra hundens gränser går. Så att jag är här och petar lite grann och trycker på dina knappar för att se om du går igång på det. Så att jag är egentligen på jakt efter dina svagheter. Jag vill se hur känslosam du blir. Jag vill se om du flyr eller försvarar dig så att jag har bättre koll på dig. Och då kan bestämma mig för hur jag ska bemöta dig. Och det är ett oförskämt riskfyllt sätt att checka det på. Så att avsikterna är ju liksom inte goda. Så att nej, det ska ni inte tillåta. Vad mer är det för signaler vi kollar? Om du ser att hunden flåsar så att den visar alla tänderna. Den blottar liksom även kindtänderna längst in. Och flåsar. Och när de flåsar på det sättet så har de ofta uppspärrad blick också. Det är en hund vars intensitetsnivå har gått alldeles för högt. Det är en hund som borde ha reglerat ner för länge sedan. Så den har sprungit för länge, den har blivit jagad för länge, den blev tacklad när den inte skulle, den har hängt och klängt på någon annan för mycket. Den hunden är för intensiv. Vare sig det är åt det modiga eller det rädda hållet. Så att den behöver tagga ner och inte vara med på ett tag om alls den här gången. Svansen säger förstås en del. Många tror att svansen mellan benen alltid betyder rädd. Det gör det inte. Utan de kan också avslöja en sårbarhet eller att de inte har liksom känner sig supersäkra. Inte för att liksom de tror att någonting ska gå dåligt nödvändigtvis. Men jag är inte på toppen av mitt liksom självförtroende i den här situationen just nu. De gör vad jag kallar för locket när de liksom klistrar svansen längs med rumpan. Så att verkligen över själva rumpan är svansroten som mest tryckt, för att de vill inte släppa någon så pass nära in för att lukta och liksom dröja sig kvar på ett sånt intimt ställe där den dessutom är så långt ifrån munnen så att det är svårare att försvara sig i den änden av kroppen. Ser en hund obekväm ut när andra närmar sig den, då backar man de andra hundarna. Det finns ingen anledning för dig att ta den risken. Ibland kan jag, för vissa hundar kan vara ganska skitstövliga socialt för att de träffar gemene hundar. Så de träffar sedvanliga sällskapshundar. Vare sig det är ofta eller sällan så är det det de har träffat. Och de liksom kanske själva känner sig säkrare än vad de hundarna är och har därför blivit arrogant och tror att de är on top of the world och styr allting och ingen kan sätta mig på plats och det ena med det andra. Och så får de ett ganska skitstövligt beteende i längden. Och då kan de, när de träffar mina hundar som inte är senvanliga liksom, sällskapshundar, utan de är väldigt, väldigt erfarna, professionella hundar. De blir inte rädda, de är supertrygga socialt, de vet precis vad de sysslar med, de har ett jättegott samarbete sinsemellan och så vidare. Så att de tittar på den här hunden och är inte dugg rädda eller imponerade. Och då kan den här hunden, vars liksom världsbild har bestått av att herregud, jag är ju häftigast i världen, rämna på ett ögonblick. Och då kan den uppleva en osäkerhet först. Och då kan jag låta mina hundar gå nära den hunden och lukta på den hunden för att den ska stanna i den obekväma känslan ett tag. För det är den som sen kommer att agera som broms eller spärr för den hunden att ta sig oförskämda friheter sen. Så att när den liksom känner, herregud, nu kommer de här supersäkra hundarna nära mig och ska lukta, och så begär jag att den hunden ska vara liksom artig gentemot mina hundar och låta dem hämta den informationen de behöver via doften. De luktar artigt, de får inte huffa och puffa och buffla på den här hunden, utan de tar sig någon sniff här och där, och sen är de klara med det och så avlägsnar de sig. Och då får hunden känna att herregud, vad det är allt de ville. Här trodde jag att någon med det självförtroendet skulle valsa in och kränka mig på något sätt. Men okej, de var bara ute efter en liten doft liksom. Och det är bra information för dem att ha för att sänka garden och inse att du behöver inte komma in kaxigast i stan och sen känna att du ska behöva leva upp till det, utan var dig själv och spela ingenting du inte är och slappna av liksom. Så, men det här är ju liksom när vi socialiserar med syfte att förändra någonting och förbättra någonting. Det är ju inte därför ni där hemma ska socialisera, utan det är ju för att introducera hundar för varandra som ska ingå i din hunds liv. Liksom. Och då har ni andra, ja, andra syften med den socialiseringen som gör att ni behöver inte tänka på de här nyanserna som jag nämnde nu. Men jag bara tog upp det ifall någon skulle säga, ja, nej, men jag har sett dina hundar lukta på. Och då vet ni hur jag har tänkt där. Jag har två punkter kvar. Den ena är, ta det säkra före det osäkra. Om du skulle känna dig osäker, om du står framför ett scenario där det är så, gud, jag vet inte om det här är bra eller dåligt, och din magkänsla bara skriker, men fasen, liksom, knyt ihop säcken här nu och dra en gräns och låt det vara bra. Då är det precis vad du ska göra. Du kan alltid liksom utvärdera efterhand. Om du sen känner när du har lugnat dina nerver lite grann och hundarna inte längre är på väg att interagera, fast sen var jag inte lite förhastad där. Men nästa gång kanske jag ska låta dem, kanske ska ha lite mer is i magen och låta dem liksom vara kvar med varandra ett tag till. Innan jag går in så pass tidigt där. Eller jag kan nog känna nu efterhand att jag gjorde nog det. Eller avslutade där mer för att jag var rädd och inte för att jag egentligen stod och tittade på någonting som såg farligt ut. Alltså, det kan du hellre utvärdera i efterhand och upprepa scenariot i så fall, än att du så starkt känner att herregud, nej, jag har så ont i magen när jag tittar på det här. Och du ändå liksom bara utan någon mentor runt omkring dig som kan liksom guida dig om det är rätt eller fel. Då tycker jag definitivt att du ska ha det säkert för att säkra så att du inte råkar ta det vatten över huvudet och så att det blir fel. Och så blir du rädd efter det och så måste du rehabilitera din egna rädsla för att det blir fel och du nu har en massa minnesbilder av att det blev fel och så vidare. Så var inte rädd för att liksom hålla det kort och avsluta lite för tidigt heller än lite för sent. Låt dem också interagera i intervaller. Så att liksom, har du väl uppstått en interaktion på 20 sekunder. Antingen kan du gå in och liksom, så du kan gå dit och du kan gå dit. Så att de får liksom skapa lite distans mellan varandra. Gå och lukta lite på varsitt håll. Någon kanske går och kissar eller går och gäspar. Ruskar på sig, vila lite grann. Vad de nu gör. Innan de söker upp varandra igen för nästa interaktion. För de här pauserna är liksom till för att hundarna ska hinna reglera ner sina känslor igen. Så att det inte rinner över. Och de blir utåtagerande och defensiva istället. Så att man ska absolut inte tvinga ihop hundarna. Så att liksom, nej men gå och lek igen, gå och lek igen. Har de skapat distans så var det av en anledning. Och det är snarare så att när hundar har möjligheten att interagera. Men de väldigt tydligt och väldigt starkt. Undviker varandra till varje pris. Det är så här, ni hade kunnat mötas nu om ni ville. För att vi går runt i en öppen rastgård till exempel. Men ni går verkligen i varsin ändå. Tittar inte ens på varandra och verkligen luktar på varsitt håll. Då finns det en anledning till det. Skulle du tvinga ihop de hundarna till en interaktion. Så är jag rätt säker på att det blir inte snyggt alls. Det blir inget bra alls. Så gör inte det. Utan hundar som undviker varandra så starkt. Gör det av en anledning. Låt det ta den tiden det tar. Och pressa absolut inte mer i det läget. Och min sista punkt är avsluta i tid. Håll det kort. Även om du tycker att det går bra. Även om det är så här, åh det här var väl trevligt och det här flyter på så himla fint och så. Låt hundarna avsluta med den erfarenheten som mest färsk. För de plockar liksom upp där de avslutar till nästa gång. Det är därför när vi snackar reaktiva hundar, eftersom de flesta förmodligen liksom släpar vidare sin hund mitt i ett utfall för att man skäms eller man är rädd att tappa kopplet och det är bara så jobbigt och pinsamt allting. Så vill man bara få det överstökat så fort som möjligt så man liksom släpar iväg sin hund eller den andra mötande hunden, den människan kanske tar sitt pick och pack och sticker därifrån fortast möjligt för att de kanske vill hjälpa dig med din reaktiva hund och inte stå där och provocera, eller så blir de rädda för att du ska tappa hunden, de vill inte att sin hund ska bli skrämd. Kontentan är i alla fall att man liksom avslutar när det är som värst, och det är den associationen som hunden nu gör till nästa hundmöte, så att den bara plockar upp när den avslutar sist och så fortsätter den här onda cirkeln bara igen och igen och igen. Så att gör inte den typen av misstag när ni socialiserar, utan avsluta när det går som bäst och avsluta när ni är på topp, och så kan ni alltid upprepa det en annan gång. Bara få se till så att associationen till den aktiva socialiseringen, eller passiva för den delen, är neutral eller positiv och i alla fall inte negativ. Okej, när jag socialiserar i jobbet så bokar jag in max en timme och vi kör oftast en timme, men vi kör inte över det. Jag har vissa specifika kunder som behöver längre tid än så för att de tar så pass tid att värma upp. Och jag vill att de ska hinna göra det och avsluta som bäst som sagt. Och då behöver de den tiden på sig. Men det är ett avvikande mönster om vi säger så. Det allra, allra vanligaste är att vi kör max en timme. Och under den timman så har vi kört många intervaller. Så att det är inte så att de liksom nonstop interagerar med varandra i en timme. Så ha det i åtanke. Okej allihopa, jag hoppas att detta gav er en massa nytt info som kan hjälpa er hädanefter när hundar ska umgås på samma yta. Jag önskar er en fantastisk morgon, middag, kväll, natt när ni nu har lyssnat på det här. Så får ni ha det så himla bra. Vi hörs och ses. Toodaloo och mot balans.